Då ska jag försöka berätta lite om lite praktiska erfarenheter av det med lab management. Jag tror att Mattias har nog en hel del praktiska erfarenheter också, men vi har jobbat med det här och försökt implementera det i ett riktigt projekt då. Ska vi se om det här funkar då? Jag ska bara pilla. Så, Länsförsäkringar har då varit med, som jag sa tidigare här, i ett program som heter Technology Adoption Program, TAP, där vi är uttagna av Microsoft för att vara med och titta på den här produkten och ja, vad ska man säga, hjälpa till och komma med synpunkter och input om hur vi skulle se att produkten utvecklas och sen också testa och se och verifiera om det funkar bra. Vi startade då med ett skarpt projekt egentligen i maj när beta 1 kom och började ganska mycket jobba med lab management-miljön. Och det var väl lite si och så i beta 1 kan jag säga, men det vart bättre och bättre, och sen i höst så har vi kommit igång med att använda den här produkten då. Jag tog med här lite om huvudpersonerna. Jag har själv varit inblandad och sen är det en testledare som är en ganska teknisk testledare. Vi har pulat ganska mycket med alla möjliga tekniska saker, men vi är inte liksom IT-proffs sådär och kan allting kring Hyper-V och System Center och sådär som Anders har beskrivit, utan vi har i princip börjat från en allmän kunskap om sådana saker då. Vilket har lett att vi har fått brottas med en hel del saker då. Mattias har ju varit inne lite grann på det här med behov som finns i olika utvecklingsteam idag då. Sänkta kostnader via virtualisering och via automatisering. Och det är faktiskt också så, precis som Mattias var inne på, att automatisering är faktiskt grunden för att kunna jobba agilt. För om du inte har automatisering i dina byggen, din deployment och dina tester, då kan du inte ha en iteration som är 3 veckor. Därför då tar det 3 veckor att få applikationen liksom deployad och testbar överhuvudtaget. Då. Så det är liksom ett grundfundament för att kunna jobba agilt. Så att jag anser att liksom, man har inget val här. Man måste automatisera mycket mer. Och man får positiva effekter av det. Men det ska man också vara medveten om, att det gör ont i början. Det är mycket att lära sig, det är många miner att gå på. Men jag anser att det finns liksom ingen annan väg att gå. Det är bara det. Man måste igenom det där. Ett vanligt scenario som jag har varit med om flera gånger i projekt som jag har jobbat med, framförallt för ett antal år sedan, och det är att man sätter upp sin miljö. Man beställer en miljö hos IT-avdelningen eller driftleverantör eller vad man har, och så får man sin miljö så här. Snygg och fin och skiner blankt och den funkar som jättebra. Och så börjar man utveckla sin applikation. Och så kommer man på att men just jag måste konfigurera om den där webbservern, vi måste slå på det där. Ja, så gör vi det. Och så kör vi på och så funkar. Och så kommer vi på att vi måste ju slå på den där grejen, ändra den där konfigurationen på den maskinen. Och så fortsätter det så här. Och så har vi en miljö då där allting funkar och det går bra, va. Vi deployar hit kanske en gång om dagen eller en gång i veckan eller hur ofta vi nu tycker, va. Och jag ska kanske tillägga också, vi är ju så att säga, vi bygger ju applikationer för internt bruk, så att vi har ju liksom en miljö som vi vet att den här ska köras på. Så det vet ju vi när vi startar. Vi har inte liksom där att vi ska stödja en massa olika operativsystem i botten, utan vi vet att det är liksom Windows Server 2008 kanske, och det är, klienterna är Windows XP och Internet Explorer 7 eller något sådär. Så att vi bor i den här miljön i någon månad eller så. Sen då så flyttar vi över det här till nästa miljö där det ska liksom börja testas mer ordentligt av manuella testare och sådär. Och då deployar vi det till den där miljön och så har vi lagt på de där konfigurationerna. Men Just ja, vi glömde ju den där. Okej. Okay. Så vi deployar applikationen dit igen och så försöker vi få igång den. Nej, det gick inte. Ja, vi hade glömt den där. Och så deployar vi den igen. Och så hamnar vi då i situationen där vi har en fungerande där. Och så är vi glada och nöjda. Och så har vi då noterat att nu ska vi inte glömma dem där när vi kommer till produktion. Va? Som är nästa grej. Så då har vi våra konfigurationer där. Nej, det var en grej som fattas. Och ja, till slut då. Efter mycket svett, oftast en driftsättningshelg, så har vi fått den här applikationen att fungera. Och vi är nöjda och glada. Men tänk att det alltid är sådär, så att vi inte, att det alltid är någonting som vi glömmer att vi hade ändrat. Vi glömmer någon konfiguration, vi glömmer att vi var tvungna, det där kontot var tvungna att ha den där behörigheten eller någonting. Men vi blir ju bättre och bättre för varje testmiljö vi passerar, därför att då noterar vi mer och i vissa fall så automatiserar vi också vissa grejer. Så det här scenariot ser jag då att lab management kan ändra på. Och framförallt då att man har också den inställningen som jag pratade om tidigare, att automatisera allting. Jag ser liksom att jag vill automatisera precis allt. Helst ska jag liksom blåsa upp en maskin, virtuell maskin då, från en ren OS-skiva ungefär, va? Och konfigurera och deploya helt automatiskt, inte behöva göra någonting. Därför att då kan jag ju göra det om igen och få samma resultat. Jag kan göra det varje natt, jag kan till och med kanske göra det 3 gånger om dagen om jag vill. Och det är det som lab management kan hjälpa till med, va? Automatisering, testning och verifiering och då genom automatisk deployment varje natt. Jag måste tjuvkika vad jag har för bilder här. Så att... Och det här har vi tagit fasta på i projektet och som jag sa, det gör ont. Det är mycket att lära sig, det är många miner att gå på. Men jag vill visa här ett exempel som visar, vad säger, på en översiktlig vy visar vad lab management kan göra. I det här fallet så har vi en i Visual Studio har vi ett databasprojekt, DataDude, där vi har liksom konfigurerat upp tabeller och store procedures och allting, va? Och även lagt in konton och behörighet och granta rättigheter till store procedures och sådana saker. Så vi kan deploya den. Deploy av databas till en ny fräsch maskin. Mattias har ju visat hur man kan deploya med hjälp av verktyget. Vi gör också att vi populerar testdata från en datakälla. Och sen dessutom så är det så att det finns filer på filsystem som ska lagras i databasen. Så där gör vi också en automatiserad hämtning av dem och stoppar in i databasen. Och nu har jag lekt lite med animeringar här i PowerPoint. Jag ska visa hur det här funkar och vilka komponenter som vi har. I mitten har vi den här byggservern. Och det var ju faktiskt det ganska passande att Mattias hade det sist i sin presentation. För det är lite grann det som vi har jobbat mycket med och som jag har lyft fram i min presentation. Så vi har byggservern i mitten. Vi har TFS versionshantering. Vi har där uppe i hörnet en SQL 2008 som är våran måldatabasmiljö. Vi har här nere som är lite skymt av den här, våran logga där, en gammal SQL 2000-databas där vi har gammalt data. Och så har vi då representerat där ett filsystem som där filer ligger som ska in i databasen. Så att vad vi har gjort då med hjälp av lab management, det är att när vi drar igång ett bygge, och det är ett sånt här bygge av den typen som Mattias visade senast. Den gör då följande. Hämtar källkoden. Det gör den då genom att springa till TFS-servern. Hämtar den källkoden. Den kompilerar. Den skapar en ren miljö. Det vill säga den går och hämtar ett snapshot eller en maskin ur library. Drar upp den. Så nu har vi en ren 2008-maskin där. Jag såg det att databasen försvann där ur då. Vi deployar vår databas på det sättet. Nu dök databasen upp igen. Och nu har ganska mycket då lab management-delen av det hela gått färdigt. Men då nyttjar vi andra tekniker då, nämligen SSIS, alltså SQL Server Integration Services, för att populera upp den här databasen då med testdata. Så då kör vi ett SSIS-skript som då hämtar data från den här gamla databasen och populerar in den nya. Den läser in filer från filsystemet och populerar upp dem i databasen. Och sen är det hela klart. Och då är den här byggprocessen färdig. Och det här gör vi då varje natt. Och då har vi alltså, varje morgon så har vi en ny fräsch SQL-databas med nytt fräsch testdata som vem som helst kan börja skjuta sönder. Och vi kan ju dessutom, som Mattias gjorde, välja QNew Build, så kommer vi ha en ny fräsch databas där uppe på, jag ska säga ett litet kick, men just nu så har vi 1,5 miljon rader i någon tabell där, så att det tar en 35-40 minuter att få in det, så att vi ska reducera det lite så att det går snabbare. Och samma princip då för deployment av våra webbtjänster och våran klient också. Kan ni koppla den bilden till den bilden som Mattias visade sedan när man hade den här lab management-dialogen där du valde ett environment som är den uppe till vänster där uppe. Höger, förlåt. Vänster från mig. Den där uppe, det är environment som man väljer. Sen kunde man välja revert to snapshot. Och det är det som vi använder. Vi har alltså snapshotat en maskin som är en ren SQL 2008. Och sen tar man ett bygger det. Och så kör man sitt deployment-skrift på den nyligen skapade miljön då. Och sen dessutom har vi lagt in i den här skriptraden då att vi kör det SSIS-paketet också som en del av bygget. Det här sättet då att kunna göra, det är som Mattias sa, det här kan man göra, det har man alltid kunnat göra, mer eller mindre. Du kan göra allting det här med MS Build. MS Build kan göra deployment, men då är det liksom, då är det att koda i MS Build, och det är inte speciellt enkelt. Då ska man vara duktig på det. Och jag vill påstå att jag är inte speciellt duktig på att koda eller sådana saker, men jag har lyckats få till det här. Med då i och för sig en massa strul, men det har gått. Och mycket av strulet har berott på att det har en betaprodukt. Så det har då fått mig att fundera lite grann kring hur kan man nyttja den här lab management-produkten? Och hur ser det ut hos oss? Och hur ska vi hantera olika miljöer, olika teststeg och så vidare? Och då har jag en grundtanke här. Och det här är en teori. Och jag vet inte om det kommer att hålla. Men det ska bli spännande att gå den här resan och se om det funkar. Högst upp här så ser ni en branching-struktur. Den här är tagen från Microsofts branching guidance som finns. Där man har ett main-spår, du har en development-spår och så har du någon form av acceptanstestspår och en produktionsspår. Så har vi ofta hos oss. Och då ser jag framför mig att vi kan med hjälp av lab management då koppla, så att säga, byggen och deployment till såna här labbmiljöer till respektive bransch. Och ni ser att det är ett litet hålrum här i mitten, men den vänstra delen av bilden, det är där vi är just nu. Vi har kämpat jättehårt med att få allting att bygga till den här dev-miljön. Vi började med en maskin, app-maskinen. När vi fick den att funka så tog vi databasmaskinen, och det var det scenario ni såg nyss. Och så nu har vi tagit den här klientdelen också då. Så att nu har vi faktiskt en fungerande bygge som går och gör allt det här. Och det har vi schemalagt till varje natt. Häromdagen så drog vi upp vårt, vi kallar det för devlabbet och så kallar vi det här för mainlabbet då, eftersom det är kopplat till mainbranschen, det här labbet. Så häromdagen så skulle vi då deploya till det labbet. Och då funderar man ju så här, hur mycket jobb är det här då? Så börjar jag fundera, jag måste ju konfigurera om lite bygge, jag måste göra lite grejer. Så börjar jag fundera, men kanske inte är så svårt. Så drog jag igång, konfigurera upp byggena. Ni såg de här dialogerna som Mattias visade, det var inte så många steg. Så att jag tog och gjorde det och så kickade jag igång ett sånt där bygge mot det där mainspåret då. Och givetvis så hade jag missat någon liten konfigurationsgrej så jag fick köra den ett par tre gånger. Men när det här började funka så kände jag liksom, åh nu kommer det funka. Men då stötte vi ju förstås på en av de här besvärliga beta 2-buggarna. Att de här agenterna inte uppför sig riktigt som de ska. Ni kommer ihåg att i labbet så fanns det agenter som ser till att sköta deployment och test då. Och de var då inte igång och då misslyckades själva deployment. För du kan inte deploya om inte agenten går på den här miljön. Och det var i häromdagen och då tog vi beslutet att vi felsöker inte beta 2 utan vi installerar RC-versionen istället som ju kom i måndags. Så att vi har installerat RC-versionen och imorgon så kommer jag att göra det där deploymentbygget till den mainspåret. Och luttrad är jag, men jag är konstigt nog alltid optimistisk. Jag tror att det där kommer att lira. Jag tror att det kommer att funka. Och det baserar jag faktiskt på att jag har kämpat i veckor med att få till det här. Och nu vet jag vad det var för problem jag hade här. Och de problemen kommer jag ju inte att få här, för de har jag ju redan löst. Så jag är övertygad om att det här kommer att funka. Och då blir det champagne imorgon kväll. Så är det. Sen har vi också då, om man drar lite vidare på den här bilden, så kan man ju se att byggen, ska vi se om det här, nu tog jag fel knapp. Byggvarianter, det finns lite olika byggvarianter här också. Och det här är kopplat ganska mycket till det här med test. Vilka tester kör man när? För man vill ju köra olika tester i olika scenarier. Va? När du sitter och jobbar i din Visual Studio och kompilerar, då vill du kunna köra enhetstester. Alltså vad ska man säga, renläriga enhetstester som är helt, inte har några beroenden till någonting. Sen när du kör ditt bygge på byggservern så vill du kunna köra dels de testerna men även lite mer tyngre tester som kanske tar lite längre tid att köra. Och sen efter att du har deployat bort till din labb så vill du ju köra ytterligare tester. Coded UI-tester och andra typer av tester i den miljön. Så jag utvecklar den där lite. Det är samma grundbild. Men ni ser här att här har jag då, jag har tagit bort produktionsbranschen för det fick inte plats i för bilden tog slut. Men jag har ju också, man har ju sitt lokala workspace som ju också egentligen är en bransch från källkodsträdet. Va? Och lokalt så bygger man ju till sin maskin. Då har vi satt upp en ni vet att i Studio finns det möjlighet att sätta upp konfigurationer som man bygger. Debug och release är ju liksom default. Så har vi sagt att ja, men okej, den här miljön den är debug. Sen har vi en som heter build server, en som heter devenv, en som heter mainenv och sen har vi release. Och vi kommer kanske att skjuta in fler här emellan. Och då får vi möjlighet att alltså styra vilken konfiguration vi bygger i de olika lägena. Så när vi bygger lokalt, då bygger vi debug. När vi bygger hit, då kör vi en konfiguration som heter build server. Och det bygget är faktiskt gated check-in. När vi kör hit så kör vi devenv och då kan vi påverka hur de här byggena gör och vi kan påverka vilka tester som körs i de olika lägena. Um, Och det kom till exempel innebär också att när man kör ett lokalt bygge, då deployas databasen, den här bilden, animerade bilden som var, då deployas den hit i den lokala databasen. Nu, det var någonting jag skulle säga som jag tappade bort. Men det får väl vara då, det kanske dyker upp igen. Men så att den här bilden har vi också, tycker jag, kommit en bra bit på. Så får vi se hur långt vi kan automatisera. Jag har lite grann så här, så har jag en, tänker jag mig att jag ska automatisera allt som går att automatisera. Kosta vad det kostar vill, nästan i alla fall. Får vi se vart vi hamnar. Jag tror inte att våran driftleverantör, de som är ansvarig för produktion på oss, vill att jag ska deploya till produktion ifrån Visual Studio. Men man vet aldrig. Kanske går att påverka dem. Jag tänkte berätta lite grann också om hur vårt labb har sett ut. Anders var inne lite grann på det här med hårdvara och vad man behöver ha. Vi började ganska modest. Jag hittade några desktopmaskiner och satte upp ett labb. Utrustade en desktopmaskin med 8 gig RAM. Och den hade redan 2 500 gigs diskar. Så det var vår första Hyper-V-maskin. Där vi började. Sen insåg vi snabbt att vi behöver lite mer. Så vi köpte på oss 2 stycken maskiner till. 16 gig RAM. 8 kärners maskiner och sen RAID-diskar. Lite snabbare diskar då. Och sen hade vi ett eget AD på en fysisk maskin, men det var bara för att det fanns liksom en över. Och vår TFS-maskin och vår controller-maskin som är byggservern då, de är virtuella. Och det var ju den konfiguration som Mattias hade, om ni såg den. Han hade ju sin TFS-server där som är virtuell. Och det här funkar för vårt behov då, just nu. Men det är lite testverksamhet, eller vad ska man säga, researchverksamhet vi håller på med. Hyper-V-hosten, alltså om du installerar, eller om du kör Windows Server Standard Edition och lägger på då virtuella maskiner, så kan du tilldela dem 1 gig minne till exempel. Ja, då reserveras ju bort 1 gig minne. Och vår erfarenhet är ungefär så tar det 2 gig. Av själva hosten. Så på den maskinen med 8 gig RAM så kan vi köra virtuella maskiner som kostar 6 gig RAM. Sen är den liksom full. Så det beror ju på hur mycket man tilldelar. Och en sån här testserver behöver ju inte ha mer än 512 meg i regel. För du ska ju liksom köra funktionella tester på den. Lite erfarenheter då. Hyper-V börjar vi med. Där får vi nog säga att det är en ganska enkel produkt. Vi hade erfarenhet av att köra Virtual PC och lite VMware. Och Hyper-V är liksom en relativt enkel grej. Du skapar en virtuell maskin och sen så har du den där. Inga större konstigheter. System Center däremot, som ni kanske upptäckte när Anders visade den här, så finns det väldigt mycket i den. Och den är ju till för att knyta ihop, så att säga, i en central punkt för att administrera ett stort antal Hyper-V-hostar. Så av naturen så blir den mer komplex. Så den kräver en del inlärning och förståelse. Men det här är infrastruktur. Det här är ingenting som gemene testare eller utvecklare ska behöva hålla på med. Det här ser jag som en servicefunktion som en central administration har hand om. En erfarenhet kring lab management då, det var lite det som Dag var inne på. Det är vi som har sett till att vi försköt RTM-datumet några veckor. Man kan konstatera, och det är inte så konstigt egentligen, för att jag funderar på det där. Många säger att med Visual Studio, det är ju en beta. Ja, men Visual Studio har ju funnits länge. Det är en vidareutveckling av en beprövad produkt. Så att det råkar vara en beta nu, den är fortfarande relativt stabil. Det mesta fungerar. Lab management, där hade vi alltså beta 1 av den första generationens produkt. där man inte ens visste vad är det vi försöker åstadkomma. Ja, lite grann. Mattias var inne på målen, men jag tror inte teamet själv visste var man skulle hamna i slutet. Så att mycket stök och strul var det. Men det får man väl uppväga av att man har varit med och påverkat och hjälpt till att förbättra dokumentation, installationsinstruktioner och rapporterat en och annan bugg och så vidare. Och vi har haft väldigt bra stöd från Microsoft och produktteamet. Produktteamet för den här lab management och de sitter med, största delen sitter i Indien. Och han som är chef för det, Amit Chatterjee, var ju här i Stockholm i samband med den här testkonferensen, Eurostar heter den va? I november var det väl. Så han är chef för den avdelningen och de sitter och de är 120 personer någonstans utspridda i Indien, i Redmond och i North Carolina. Och så hade han några i Kina också. Men vi har haft väldigt bra stöd från dem och de är väldigt hjälpsamma och tacksamma för att man går igenom de här frustrationerna. Kul har det varit, men det har varit också påfrestande eftersom man vi är ett skarpt projekt och vi ska leverera. Där tror jag det är viktigt också att ha ett skarpt projekt när man gör en sån här, därför att annars blir det inte på riktigt. Annars blir det lek och då prioriterar man bort saker. Alltså, det där var inte viktigt, vi orkar inte med det där, det kan vi strunta i. Det kan man inte i ett skarpt projekt. Några saker ni ska tänka på. Vi hade tillgång till enkelt kunna blåsa upp maskinen via PXE-boot och den här Microsoft, vad heter den nu då, Anders? Deployment Toolkit. Så man snabbt kan blåsa upp en maskin. Det tar 5-10 minuter att få upp en Windows-server med en knapptryckning. AD hade vi direkt tillgång till. Vi hade ett eget AD så det var bra. För det är mycket stök i början. Kunskaper som behövs, som vi viss del saknar och som man får jobba med nätverk, virtualisering, scripting för deployment, MS-bild om man vill göra lite extra saker. Snabbt nät är bra. Kopiering av maskiner tar ganska lång tid. Jag menar, de kan bli in 10 gig eller något sånt där, så att det tar tid. Snabba diskar och gärna RAID. Den här workstation-maskinen som jag sa som vi började med som Hyper-V. Där visade det sig att disken den brann ju upp efter ett tag. Disken går hela tiden. För vi körde en 5-6 virtuella maskinen på den. Så den var ju aldrig idle. Och då, det fick vi betala genom en krasch. Så fick vi återställa. Så det är bra att ha RAID. Ja. Det var vad jag hade tänkt säga. Hoppas jag, tror jag. Ja. Frågar jag?
Bara en fråga bara. Kanske tydliga. Nu har du gjort gått igenom en betafas och förhoppningsvis slipper vi göra det. Men hur skulle man börja om man är ett företag och vill titta på det här? Hur ska man se att börja? Upprepa gärna frågan.
Hur man ska börja om man skulle börja nu idag. Alltså man kan lite gärna gå från två håll. Jag fick uppfattningen att Mattias hade gått från andra hållet. Vi har gått från hållet där vi bygger och deployar till en miljö. Och vårt nästa steg det är att liksom börja med automatiserade tester. Vi har smakat lite på det, men nu är vi liksom ska vi börja fokusera på det. Men Mattias antydde att han börjar med testerna och sen liksom bygger från andra hållet. Och jag tror att egentligen man kan göra vilket som. Men att börja känna sig för tror jag är ganska viktigt. Och att ha någon form av mål med det här. För att det som jag tycker är liksom det är ett komplext problem som vi försöker lösa. Och komplexa problem, det finns liksom aldrig någon så här magisk lösning på komplexa problem. Vi måste göra jobbet. Så att man ska vara medveten och redo att det kommer att ta tid och det kommer att ta kraft. Men jag är helt övertygad att får man det här att funka så kommer man att tjäna massor med tid. Och menar, lägg några månader i början. Sen kommer du tjäna in det innan projektet är slut om det är någorlunda långt projekt. Och sen i förvaltningen så kommer du tjäna hela tiden. Det är ungefär som med enhetstester. Det kan ta tid i början att komma igång. Men när man väl har kommit igång så tjänas det snabbt igen. Ja, det var två frågor. Dels hur långt projektet är och har varit och hur jag ska sälja in det här för resten av organisationen. Projektet har legat på mellan 6 och 8 månader ungefär. Och vi har hållit på ganska länge och trasslat med det här. Så att vi är en del försenade, bland annat på grund av det här, men också på grund av att vi jobbar med nya metoder och utvecklare som inte är så vana med .NET-utveckling och sådär. Så att det finns många faktorer som påverkar. Men det här har definitivt varit en sak som har gjort att vi har tappat tid. Kanske inte så mycket på grund av att produkten har varit buggig, utan att vi har varit tvungna att liksom hitta arbetssättet och metoderna. Hur jag ska sälja in det här, det är en bra fråga som jag funderar på, men jag hoppas ju där att det ska bli en succé för oss, och då kommer det att sälja in sig självt. Men jag vet ju att det här som Mattias visade kring manual test runner och testfallshantering och sånt där, det är sånt som våra testledare har bara längtat efter i flera år. Så att jag räknar på att få lite draghjälp därifrån också. Testarna använder idag, de använder TFS för buggrapportering. Och vi har skapat en egen work item typ som heter testfall. Som är liksom, ja, med tanke på att vi visste att det här skulle komma. Så att de använder det i viss utsträckning. Men det är ganska mycket sådär traditionell gammaldags hantering då. Vi har inget annat testverktyg som ersätter det här. Vi hade ett på väg in. Vi hade ett på väg in för några år sedan, men det visade sig vara så knöligt att implementera så att vi avblåste det projektet.